Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber, ack Herre Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel uti mitt bröst, uti mitt hjärta, bli och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen. I Hebreerbrevet kapitel 2 läser vi: Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Ni känner säkert igen Adams älskade julsam och helga natt. Så är det en liten strof där som lyder: ut i din slav du ser en älskad broder. Och kanske har du någon gång undrat vad kommer detta in i den helga natten, slaven och brodern. Ja, vi vet nog inte kanske vad Adam tänkte, men jag har tänkt att detta klingar ändå bekant, nämligen i Filemonbrevet där Paulus talar till Filemon om sin förrymde slav Onesimus. Och så har denna förrymde slav kommit till tro på Jesus. Och sen kommer tillbaka till Filemon och Paulus talar till honom att ta emot sin slav som en broder, ja som en älskad broder. För Filemon och Onesimus har fått samma broder, det lilla barnet Jesus, deras herre och frälsare. Och då ser vi inte längre på varandra med samma ögon. Och detta leder också mina tankar över till ett annat uttryck, att se Kristus i sin broder. Jag tänkte länge att detta handlar om att se i en annan människa någon som Jesus har lidit döden för. Och att se sin medmänniska med de ögonen. Och det är sant. Men jag har också kommit att tänka på ett perspektiv till. När jag ser på en annan människa som jag hyser ovilja mot. Eller som på olika sätt väcker något ont hos mig. Mitt förakt, eller där jag ser synder som är uppenbara och som jag inte tycker om det jag ser. Så ser jag och ska först se mig själv i min broder. Och se det motbjudande och det som kanske inte är lika uppenbart men lika bortvänt och syndigt hos mig själv. Först se mig själv i min felande broder, i den motbjudande, i det jag kan se på med förakt. Och sen ska jag se Kristus i min broder som kommer mig till mötes med nåd, med tålamod, med förlåtelse och förlåtelse igen och ännu mer tålamod. Så när han såg det motbjudande och det svaga och det onda hos mig, så fjärmade han sig inte, utan tvärtom närmade sig. Så som det här julkrubban pekar på, han närmade sig det motbjudande. Ja, att se Kristus i sin broder är att se den Herre som kommer den mindre syndaren till mötes. Därför att han också kommer den större syndaren till mötes. Och det här är inte bara liksom fromma ord att kalla sig själv för den största av syndare. Men det är ändå så här att jag vet inte om lika mycket hos den andra som jag vet om hos mig själv. Och därför så kan jag bara säga att jag är den större syndaren. Och se mig själv i den felande brodern. Så att det sker vad jag ser hos någon annan, hur ont och förvridet det än är, så blir det ändå bara en bråkdel av det som jag ser hos mig själv, om jag tar mig tid att se förstås. Vilket jag kanske inte gör därför att jag har fullt upp med de andra och deras fel. Men då kommer jag heller inte att se barnet i krubban. Det går mig förbi. Jag ser bara det värnlösa, det enkla, det fattiga. Men han klär sig i denna ringhet för att låta de stolta, de högmodiga, de självkloka stå där med skam. Så talar Bibeln på så många olika sätt. Medan den som inte bara är fattig i det yttre, ungefär som hedarna i natten, utan fattig också i sitt inre, kan bara stå där och förundras. Har du kommit? Har du närmat dig mig? Från din höga himmel till det låga och smutsiga hos mig och hos oss. Det är förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå, men dock så ljust och verkligt och djupt att tänka på. Så dina bröder och dina systrar också för den delen, de är speglar för dig. Så ser du en tjuv, så ser du ditt eget habegär och girighet. Ser du en lögnare, så ser du din egen oärlighet. I en äktenskapsbrytare ser du dina egna begär. I förtryckaren ser du ditt eget kontrollerande. Och i rövaren ser du din egen bortvändhet från Gud. Och så samtidigt får du se Kristus i rövaren. För rövaren. För rövaren på korset bredvid. För rövaren i denna kyrksal. För Jesus får vi höra i julnatten. Han heter Jesus. Han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Han ska frälsa också en rövare som kastat bort sitt liv. Men när barnet i krubban samtidigt är frälsaren för rövaren på korset, så ser du också i rövaren, ut i slaven, en älskad broder. Och helga natt, att detta har blivit verklighet. Att det lilla barnet är Gud med oss, vår broder, som inte ser ner på syndare, utan tvärtom närmar sig dem med nåd och förlåtelse. Så låt oss inte dröja, utan med hedarna gå och se det som Herren har låtit oss få veta när vi böjer våra hjärtan inför honom i syndabekännelse och i tillbedjan, den tillbedjan som sträcker sig till hans nåd och förlåtelse som liksom strålar fram där i mörkret i krubban. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, vår Herre, du som till vår frälsning sänt din son, din härlighets utstrålning och ditt väsens rätta avbild. Ge oss nåd att öppna våra hjärtan för honom, så att vi fria från synden får vara hos dig i himlen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och regerar med dig och den helige Ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på juldagen. Från Gamla testamentet läser vi ur profeten Jesaja kapitel 9. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder, liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebots nitälskan ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i pisten, den andra årgången, där är texten hämtad ifrån första Johannesbrevet, kapitel 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi mina egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så lyder Herrens ord. Tack. Upplyft era hjärtan till Gud och hör juldagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas, kapitel 2. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra, låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Vi ber. Med psalmens ord, du barn av Betlehem, vi ber, ge våra ögon ljus och rena hjärtat att vi kan med dig bli barn hos Gud. Nu sjunger änglaskaror Guds lov och vi med dem, och kom till oss, bli hos oss kvar, Guds son Immanuel. Amen. Vi hörde änglarna sjunga: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor som Gud älskar. Och de här orden, frid på jorden, har kanske för somliga blivit det yttersta exemplet på en from lögn. Många skulle säga att det är just på grund av ofriden på jorden som man inte kan ge ära åt Gud i höjden. Och den här världen har ju hemsökts av krig och våld och förtryck ända sedan änglarna sjöng denna fridsamma visa om frid på jorden. Eller om jag tog det på ett mera personligt plan. Om jag vore Guds välbehag, en människa som Gud älskade, hur kan det då vara så mycket ofrid och krig i mitt liv? Är det inte bristen på frid på jorden och i livet som gör Guds ära omöjlig? När David i en saltarsam skrev "Sök friden och jaga efter den", så satte han fingret på något viktigt. Jag tror att alla söker en tillvaro där frid råder. Det är inte så att man medvetet går runt och skapar konflikt eller krig, utan man önskar att saker och ting ska komma till ro och kunna vara nöjd med sin tillvaro. Vi kanske inte är helt medvetna om vad vi tänker ska ge den här ron och friden. Och Davids poäng är väl närmast den här: nöj dig inte med mindre än att du har friden. Du är ämnad för frid. Men alla vägar bär inte till frid. Och vi klättrar på stegar som vi tänker, det här ska ge mig frid, bara för att upptäcka att stegen står lutad mot fel väg. Man märker kanske lite så här efter några misslyckade försök att frid sitter inte i fred. Att man lyckas få omständigheterna runt omkring att bli lugna och behagliga, de blir inte bättre omständigheterna, utan tvärtom. Och de har kanske ändå lagt ner mycket möda och kraft och engagemang på att det ska bli bättre. Man kan ha engagerat sig politiskt eller försökt att få grannskapet att bli mer harmoniskt. Eller man har bytt arbete, eller man har flyttat eller investerat i olika saker. Allt för att försöka skapa lite frid på jorden. Och så är det ändå som att ofriden inte går att hålla tillbaka, utan den kommer ändå och river ner så mycket av det som människor har försökt bygga upp. Och i veckan som gick, bara som ett litet exempel på detta, till vardags arbetar jag på församlingsfakulteten, och i huset intill så var det ett bombhot. Och jag tänkte, här sitter jag inom dessa väldiga väggar och det måste vara den tryggaste plats på jorden. Och så kommer detta bombhot och påminner mig om att frid på jorden, ja, i bästa fall är det en gåva som jag får räkna med, men absolut inte självklar. Det kan tas ifrån en när som helst. Ja, okej, inte den vägen till frid då. Men om jag tänker några människor runt omkring mig, några relationer som får vara min frid i denna ofridens värld. Att få känna sig innesluten och omsluten av några. Men också den friden är föränderlig. Den förändras. Och ibland så försvinner den också ifrån oss. Inte bara för att människor kommer och också går, utan personer i ens närhet som är viktiga för en förändras kanske inte till det bättre, utan till det sämre. Och somliga människor kan vara både förföriska och destruktiva. Och jag har för starkt knutit min frid till människor, så kan de dra iväg mig in i en ännu större ofrid än vad jag hade från början. Och vi kan nu vara tacksamma mottagare av människor som vi får älska. Det är gåvor från Gud. Men vägen till frid kan inte sitta i människor runt omkring mig. Och det här kanske låter lite dystert, men det är också realistiskt. Och många kan bara nicka instämmande. Så är det i denna ofridens värld. Så jag måste söka vidare. Sök friden, jaga efter den. Var ska jag söka då? Det rastlösa jagandet som vi nog ändå känner av, det kommer av en upplevelse av att det är ändå något som saknas. Om det så är lycka eller frid eller en känsla av att vara nöjd, så ligger det ändå alltid ett steg bort i det jag inte har. Och ni vet ju hur reklamen bara spär på det här. Det som du inte har, det är vägen till vad du nu är. Och det enda som kan få mig ur den här föreställningen, det är ju denna tro att jag inte saknar något. Att lyckan inte sitter i det jag inte har. Att ro, frid inte är ett steg bort. Utan det måste finnas i det som jag redan har. Och det är ju en skrämmande tanke om man tänker på friden. Men det måste finnas i det jag redan har. Och det är nästan som att vår tids människor har börjat upptäcka det här. Förr i tiden då växte gymmen fram som svampar ur jorden. Men nu i vår tid, vad är det som växer fram som svampar ur jorden? Jo, det är kurser i yoga. Och det är mindfulness. Och det är reträtter. Nu är det yoga på skolschemat. Nu ska du hitta sinnesro. Nu ska du komma i kontakt med dig själv och hitta till ro. Så att du fixar allt runt omkring. Och även om ett och annat kanske kan vara nyttigt med detta för att komma till ro, så sitter det ändå inte frid och väntar på mig vid slutet av min strävan. Kyrkofadern Augustinus sa så här att du Gud har skapat mig till dig och min själ är orolig tills den finner vila i dig. Själens oro är till sist ett tecken på att vi vänt oss bort ifrån Gud. Och det här är inte en oro som man kan stilla med några övningar eller rätta tankemönster. För den här oron är nedlagd av Gud själv. Som en påminnelse om att jag har inte ro för jag har ro. Och nu är inte målet att få fram sinnesro eller frid. Sök frid utan Gud och du finner varken det ena eller det andra. Men sök din skapare, din herre, din frälsare. Och du finner både det ena och det andra. Det som David säger, han som sa det här, sök friden, jaga efter den. Det är nästan som att han lite luttrad säger när han säger i Psaltaren 62. Endast i Gud har du din själ, har du din ro. Min själ, han talar till sin egen själ. Du har inte ro någon annanstans. Jag har försökt, jag har sökt, jag har jagat. Men endast i Gud har jag min ro. Och jag vill inte söka det någon annanstans. Så varför sjöng då änglarna om frid på jorden? Jo, det var inte bara för att det fanns frid, utan att fridens Gud gick att lokalisera på en bestämd plats på jorden. Därför att frid är till slut inte en känsla som man jagar efter. Här ges frid. Och så uppenbaras det för oss. Det är en person. Och det är kanske ingen surprise om David har sagt, endast i Gud har din själ sin ro. För det är Gud som är denna person, denna människa i krubban. Och hedarna kunde på änglarnas sång slå följe mot krubban och komma fram till barnet och säga till sin själ, där är din frid. För endast i Gud har du din ro, har din själ sin ro. Hedar, frid finns inte i fred om vi bara lyckades få ett avtal med Rom om att få vårt land fritt. Eller frid sitter inte i människor, de kära som vi så ofta får se insjukna, insomna. Frid finns inte ens här inne i hjärtat. För vi ska snart tillbaka ut på de kalla hedarnas äng. Där lejon ryter, där kylan griper tag om både hjärta och själ. Men frid finns här, i fridsfursten, i att Gud är med oss. Vad som än händer, hur det än tar sig uttryck, hur än konflikterna och krigen belägrar oss. Kanske har ni hört berättelsen om det första världskriget, julnatten, när soldaterna på de respektive fronterna, den engelska och den tyska, så trötta på allt krigande, bara för ett ögonblick la ner sina vapen och sjöng Stilla natt, frid på jorden, bara för att på morgonen efter kanske skjuta ihjäl varandra. Men då fanns det ändå frid på jorden, därför att fridens Gud blivit en människa i Jesus Kristus och allt det som han hade kommit för att göra. Men det betyder också att nu måste då han få vara den viktige. Inte sinnesron eller att jaga efter friden någon annanstans, utan nu är det han som ska vara det du söker och blir angelägen om. Och då kanske det är så här att jag får börja att ställa frågor till honom. Nu handlar det inte om mig och hur jag ska få till det, hur jag ska få det lugnt och skönt, utan vem är du, Herre? Vad vill du? Hur ser du på mitt liv? Och hur ser du på det som är min oro, min rastlöshet, mitt jagande, min förtvivlan? Och han har talat. Du behöver inte lista ut svaren själv, utan öppna din bibel och läs. Och så möter du fridsfursten som talar till en kvinna som var så fylld av oro och sina egna aktiviteter. Han sa: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Och så visar han på Maria som hade slagit sig ner vid hans fötter och lät han som är vår frid tala frid in i ett oroligt människohjärta. Det finns ingen annan väg in i friden, den frid som består. Ja, när oron inför döden kommer så kan inget ge själen någon riktig stadga annat än herdens röst om att han är med mig också nu i dödsskuggans dal. Han som själv stod upp ur graven, som gick genom döden och som kunde säga till den döda flickan: hon sover. Eller när alla kriser och all ångest som medierna pumpar ut in i våra hjärtan och sinnen, så behöver min oro mer än något annat höra fridsfurstens lugnande stämma säga att allt detta ska komma, och allt detta måste komma. Och han som vet att detta ska drabba mig och dig, han tappar inte fattningen, utan han har det i sin hand och för allt tryckt fram mot det mål som han har satt för denna värld. Och så får han tala ro in i min oro. Och framtiden som han ser på den ska vara mitt hopp och min trygghet. Inte att det blir bättre eller sämre. Men det finns ingen oro som är ännu större än Adams oro. Ni vet, den första människan. Adam som gömde sig för Gud och försökte hålla Gud på distans. Och han dolde sin nakenhet för Gud. Därför att Adam kunde inte stå där inför Gud. Men det som var hans, med hans synd, med hans bortvändhet, med hans uppror mot Gud. Och han visste, jag kan till slut inte bagatellisera det här eller skylla det på Eva eller på ormen. Det är mitt. Och jag törs inte stå inför min Gud med detta. Och ingen människa efter Adam kan stå inför Gud utan en djup oro att bli förkastad från Guds ansikte. För skulle man bli det, då skulle allt vara förlorat. Ja, då är allt förlorat. Då är själen dömd till evig oro, eftersom själen bara har sin ro hos Gud. Och det är den stora oron, att vara dömd till evig oro. Och det vore inte mer än rätt. Adam, han hade sökt sin frid utanför Guds vilja. Om jag bara, och så trånade han efter frukten på det förbjudna trädet, istället för att finna friden hos Gud, den som han hade med Gud i paradiset. Och så här ställs varje människa inför samma frestelser som Adam. Inför varje bud. Om jag bara använde denna vilodag till något annat istället. Om jag bara hade haft annorlunda föräldrar. Om jag bara slapp offra mig för de här liven som jag har anförtrotts. Om jag bara hade en annan. Om jag bara hade mer av det här eller det där. Om jag bara, ja, allt det som mitt oroliga och rastlösa hjärta har begärt till. Och så måste Adam till sist stå där inför Gud och säga: jag ville inte att du skulle vara Gud. Jag ville vara min egen herre. Jag ville gå min egen väg. Jag ville söka min egen frid. Men det blir till ofrid. Det finns ingen frid utan dig. Och jag inser att jag måste ta ansvaret för mina olyckliga val och ta konsekvenserna av det. Och min oro som kommer, det är mitt straff. Och det är till människor som oss, som änglarna i natten sjunger om frid på jorden. Att det finns frid på jorden. Och då kan Adam få krypa fram ur sin gömma och fråga sig: var då? Och för vem? Och då blir svaret: till människor som Gud älskar. Är Adam en människa? Ja, Adam betyder människa. Är du en människa? Då är han också din frid. För friden på jorden är för människor som Gud älskar. För oss. Det späda lilla barnet i krubban, det kan ingen människa vara rädd för. Och det finns en hemlighet i detta. Du behöver inte vara rädd för din Gud som ligger där så späd och så fattig i krubban. Utan detta är Guds milda inbjudan om att komma. Komma som du är. Komma med hela din ofrid. Komma med det som Adam ville gömma. Och komma med din syndabekännelse. Allt detta är mitt. Det har blivit min oro. Kom till din Gud. Fridens Gud som har fått en kropp. En kropp som kan bära en människas synd. Din synd, min synd. En kropp som man kan spika fast på ett kors. En kropp som man kan döda. En oskyldig kropp som man kan korsfästa. Men det finns en hemlighet med korset. Och att på korset är han den enda som någonsin har varit skyldig inför Gud i alla ställen. Detta som förlamade Adam, hans djupa oro att förkastas från Guds ansikte, den bör han inte se på längre som en verklig oro, utan den oron hade blivit hans oro, hans rättmätiga oro, när han ropade från korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Och svaret finns i tystnaden på långfredagen. Och svaret finns åt människor hans välbehag. Och så till sist. Guds kropp och Guds blod som ligger där i krubban dukas upp här i nattvardsbordet för dig. Och här får Adams barn, här får du och jag och Heda, vi får liksom stråla samman i en fattig skara, orolig skara, och falla ner i tillbedjan. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. O kom, låt oss tillbedja. Där ordets kropp och blod trädde fram inför våra ögon. Så att när David säger sök friden, ja, då har jag fått mitt mål för sökandet. Jag är efter den, för dig utgiven, för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Där är din frid, där är Herrens frid, där är fridens Herre. Han som ger dig frid till att också gå ut härifrån i Herrens frid. Och kunna säga utan att ljuga: ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Det finns frid på jorden i honom, i mitt hjärta, inför morgondagen, inför evigheten, inför domen. Herrens frid för dig utgiven och utgjutet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.